Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby.
Jag heter Nina Frognerborn.
Och vi har också Håkan Jönsson med oss. Hej Håkan.
Hej Thomas och Nina.
Etnolog och mathistoriker på Lunds universitet. Och vi har semlor framför oss. Jag vet inte hur det är för er som lyssnar, men vi har märkt att semlan ser annorlunda ut nu. Och då menar jag inte såna där crazy saker som dyker upp, som croissantsemlan eller wrapsemlan eller prinsessemlan med grön marsipan på. Utan det är den klassiska semlan som ser annorlunda ut.
Det senaste året här i Göteborg, kanske de senaste åren i Stockholm, nu tycker jag att ni ser att man fokuserar på själva beståndsdelarna av den klassiska semlan. Alltså konditorierna utvecklar dem, förfinar dem. Så att bullen är bakad på ett visst sätt, men det är en slät bulle med kardemumma. Mandelmassan, den gör man själv. Mandlarna rostas på ett visst sätt och det kan smaksättas. Och det är alltså speciellt, och grädden ska vispas till en lagom lätt konsistens. Så att det är liksom förfinat, och semlan har ju blivit mer brun och grov och doppad i grovhackad mandel, och man har skalet på. Det kan vara rökiga smaker, det kan vara spritsmaker, det kan vara... Alltså, och det har skett väldigt snabbt.
Alltså Håkan, du som är vetenskapsman här och har koll på vad människor gör som etnolog, vad är det här för någonting?
Ja, jag tror att detta är liksom en kombination av den här svåra balansen att vill man sälja någonting så vill man gärna förnya sig. Samtidigt så blir det ju lite besvärligt när man har något som ju liksom per definition är tradition och en årscykelritual. Och då måste man hitta lite olika varianter. Där ett tag så skulle ju bullarna bli större och större. På 90-talet skulle de bli billigare och billigare. Och sen skulle man då variera dem och göra något annat, som tacosemlor och wraps och allt elände som hittades på. Och nu så kan man väl säga att nu är det väl lite snarare den här trenden. Hur ska vi liksom kunna göra det här, precis som man har gjort med brödet, lite mer rustikt, lite mer äkta, hembakat, rejält, komma bort från det som uppfattas som lite beige och lite standardiserat.
Mm, men varför vill man bort ifrån det beige? Alltså, semlan är ju beige.
Ja, det där är egentligen rätt så intressant faktiskt, för att jag menar, hela finessen med semlan, det var ju att det var det vitaste av det vita. Det vita mjölet till den vita bullen, och sen dessutom vit grädde och vit mandelmassa, som ju då dessutom är gjord bara på, utan skalet, så att även mandelmassan skulle vara vit. Och det var ju det som gjorde att den var liksom höjden av det mest exklusiva bakverk man kunde sätta i sig, att allting var vitt. Och det var också, vilket var fint på den tiden, att det var väldigt milda smaker. Det var också någonting som uppfattades som raffinerat. Men nu har det ju liksom kommit en motreaktion mot det, där det ofta ska vara lite mer rustikt, rejält och höga smaker, som det heter. Mm. Vilket då nästan är motsatsen till milda smaker.
Men du, vilken tid, när den då uppfattades som det här, liksom, den här milda uppenbarelsen som är vit och ljus och mjuk, och när var det eftersträvansvärt?
Ja, alltså man kan ju faktiskt spåra det här liksom med just det vita som det mest exklusiva tillbaka till åtminstone till romarriket, va? Där romarna åt vetemjöl medan bönderna åt det grova råg och kornmjölet. Och sen hängde det ju i förbluffande länge med den här liksom sättet att tänka kring att det vitaste och mildaste var det mest exklusiva. Mm. Och det har det väl i princip gjort till, ja, i alla fall till 70-talet, när det började någon sorts första variant av motrörelse mot det här som ansågs lite för jolmigt då. Och jag tror också det hänger mycket ihop med att den storskaliga industrin var rätt så duktig på att ordna så att det vita och milda också till sist blev det billigaste. Och det gjorde ju att det här vita mjölet och vita mandelmassan, som ju naturligtvis var ännu dyrare än de mer rustika varianterna, var ju också ett sätt att visa att man hade mycket pengar. Men nu är det ju snarare så att det är de här grova bullarna med ordentliga mandelbitar som är dyrare. Så att det har liksom svängt där med också vad som är en kostnad för den som köper.
Var det vita förr i tiden en Att man ville bort från det boniga.
Jag tror att det var symboliken för renhet framförallt. Och jag menar renhet, det var ju inte så lätt att upprätthålla renhet såklart bland det bondska, arbetarmiljö och annat. Så att jag tror att det var just den här liksom föreställningen om renhet som i bakom. Och den hängde ju med sen också in i industrialiseringen liksom, där det ju nästan blev ännu mer fokus på vithet, liksom med vitt kakel och vita rockar.
Och det var egentligen fint om ingen människa hade rört vid det.
Precis. Det var en underbar margarinreklam som jag hittat, att nya Milda produceras i ett helt slutet system där ingen mänsklig hand har vidrört produkten. Det var liksom höjden av kvalitet.
Nu vill man ju ha det där småskaliga. Det verkligen har varit mänskliga händer som har varit i kontakt med produkten.
Precis, det handkärnade smöret är ju det mest exklusiva idag.
Och nu ska vi till ett ställe med den mörkare mandelmassan.
Vi håller på och rostar mandelmjöl inför att sätta mandelmassa.
Lite gyllene är mjölet. Hur mörkt ska det bli ungefär?
Siktar på någonstans bärnsten. Inte supermörkt, för då går det fram för mycket bäska i, tycker jag. Och sedan blandas det med lika delar orostat mandelmjöl. Men också, vi har rostade mandlar på semlan som hackas. Och när vi hackar dem så försöker vi sila ur det lite finare som inte vi vill ha med. Som garnityr på semlan, så att säga. Och då blandas det i mandelmassan också, så vi tar vara på det.
Så det är lite crunchy i själva massan också?
Lite, lite.
Och sen är det lite, är det äggvita i också?
Äggvita, florsocker för att binda. Ganska generös med salt tycker jag är gott. Sen så använder vi en japansk omevinäger som är gjord på omogna plommon och risvinäger. För att få lite syra och lite fräscht, och så lyfter mandelmassan lite så att det inte är bara tungt och rostat. Liksom.
Och hur skulle du säga att din mandelmassa smakar?
Ja, lite mer vuxet, inte så söt. Omevinägen gör att det kommer fram bittermandeltoner.
Oskar Persson är i grunden kock och drev länge finkrogen Björk och Bambu i Göteborg tillsammans med sin fru. En restaurang med svensk-asiatiska smaker. Men sedan ett drygt år har han och ett par andra öppnat sol, bageri och kaffe. Så nu är det bröd och bakverk som gäller. Ibland med asiatisk touch. Jag tycker det känns som att det är ganska många nu för tiden som gör en liten twist av det slaget på mandelmassan. Man har lite zest eller man har någon liten syra eller, och gärna salt då.
Det är väl en önskan om att göra någonting som de andra inte gör. Det finns ju de i stan som har gjort semlor i 30 år liksom, och då tänker jag försöka konkurrera med dem. De gör en klassiska och så försöker vi göra en med våra influenser som vi tycker om.
Det här är konditoriets andra semleperiod. Och i år har semlorna hittat sin form. Förra året kunde mandelmassan variera något. Men nu har de stabiliserat receptet, säger Oskar. Han beskriver sina semlor som mellanstora. 80 gram bulle, 50 gram mandelmassa och 50 gram grädde. Men inte bara mandelmassan, utan även bulldegen och grädden som utmärker sig.
Vi gör en ljus deg på tangsong-metoden. Alltså man gör en redning på del av degvätskan och mjölet. För att på så vis få en mer elastisk deg, men också att den binder vätska. Den blir saftigare och fluffigare skulle jag säga, utan att bli liksom degig.
Då måste jag också fråga, grädden, gör ni något speciellt med den?
Nej, där måste vi jobba med en 48-procentig grädde. Alltså en ganska fet som vi köper från Danmark.
Vi får ju tag i max 40% varje mataffär.
Ja, den är lite trickig att jobba med. Den är svårare att vispa. Men den har också en ganska hög naturlig sötma från början. Så man behöver inte göra så mycket med den. Den behöver inte vara jättelös för min del. Såklart inte övervispad sådär som man ser att det spricker i kanterna.
Vad har du tänkt kring er semla?
Men jag har nog tänkt att den ska vara smakrik, ändå lätt. Vad jag kan uppleva på andra semlor så är det liksom ett tungt bakverk. Man äter en semla, sen är man helt väck i timme liksom. Så där vill vi nog ändå, trots den superfeta grädden och det är liksom både ägg och smör i bullen, men ändå göra den lätt och hyfsat fräsch. Och det är ju där de grova mandlarna kommer in. Det är något att bita i, så det händer någonting så att man inte bara känner att det är mjukt rakt igenom liksom. Jag utgår ju ofta från liksom smakbilden, och som gammal kock så kanske man tänker mer på det än Ja, framförallt än vad de gjorde för 100 år sedan. Liksom. Du får ju kanske mer smak i när du rostar såklart. Och just det där när du biter och tuggar på någonting lite till så framhäver det ju smaker också. Jag ser hellre att det förändras genom bakverket eller ja, för den delen maträtter så att säga.
Hur tror du att er semla ser ut nästa år?
Den kommer säkert förändras på något vis. En vän till oss hade lite mer smak, lite färskost i grädden såg jag. Det lät ju jäkligt gött. Så det kanske är någonting jag kan tänka mig att labba med till nästa år. Få lite syra i grädden liksom. Jag har varit lite inne på en japansk körsbärsblomvinäger. Den är lite mer speciell men den har också det här blommig ton på det liksom. Men det får vi se då.
Oskar Persson, kock som bakar på ett bageri och konditori i Göteborg.
Jag tycker det är intressant för jag är född på 80-talet och jag minns tydligt både min mormor och mamma. Hur viktigt det ändå var att om man skulle servera glögg eller man skulle göra någonting annat till exempel med mandel. Var det viktigt att man skållade mandeln och skulle man ha ett bakverk då malde man mandel i en fin mandelkvarn. Och det var ett sätt att visa att man verkligen engagerade sig och var noggrann.
Man vill inte ha med skalet.
Nej, och det var liksom en skymf, eller det var liksom upprörande om man skulle kasta fram bruna oskålade mandlar på julbordet till glöggen. Alltså det var en viktig ritual att göra det. Och nu är det ju verkligen inte så. Jag tycker den svängningen är intressant.
Men det som du säger, att det var ju också det när det gällde hemmabruk, att det skulle vara arbetat. Man skulle visa att man minsann tog sig tid att skåla mandlarna eftersom det också var mer arbetskrävande.
Men idag står alltså de här raffinerade produkterna för det billigaste, det mest storskaliga, det simplaste. Det är ju en jättekonstig resa egentligen.
Men så är det ju lite generellt att livsmedelsindustrin har på något sätt segrat sig själv till döds genom att lyckas göra de tidigare mest exklusiva sakerna till det billigaste med ganska fatala konsekvenser för folkhälsan också. Men jag menar, jag kommer ihåg när jag blev kock en gång i tiden, då skulle man ju fortfarande gärna passera potatisen till potatismos. Det var ju samma sak där, det skulle vara fluffigt liksom och absolut inget motstånd. Det skulle vara milt och mjält och så. Och jag menar nu, i den mån det serverar så är det ju ofta en form av stomp. Va? Det ska vara hela bitar så att det signalerar att här är sen inget potatispulver från industrin inblandat, utan här är det riktiga potatisar som ger lite motstånd.
Är det då att idag så är på något sätt status att ta avstånd från det massproducerade industriella?
Ja, absolut.
Ser man det här någon annanstans, matmässigt?
Ja, men det kan man väl säga att man ser på andra, jag menar även andra bakverk, för att återkomsten av bröd med hård skorpa. Vi kan ju ta det här med att servera korngryn till exempel. Mm. Det är ju ganska exklusivt idag, medan det är liksom inte så länge sedan var en verklig sån här fattigmansmarkör. Långkoken, som ju man måste göra på de så kallade mindre ädla detaljerna av djuret, har ju uppgraderats. Det var inte länge sedan som framdelskött var mycket billigare än vad som heter bakdelskött. Nu är det ju tvärtom. Jag har knappt att komma över en högrev för en billig peng längre. Medan däremot de här liksom fransyska, som ju tidigare var ganska exklusivt, är ju betydligt billigare helt plötsligt. Och griskind och oxkind och andra sådana detaljer som ju kräver både tid men också faktiskt ju egentligen större hantverkskunskap. Så det blir också ett sätt att visa att man klarar av hantverket. Att laga bra mat på de här råvarorna som inte är lika enkla och finns lika lätt förberedda och tillgängliga för gemene man i närmaste stormarknad.
Det är lite kul ändå om man tänker på en liksom semlan genom historien. Jag hittade en person här, Isabella Fredborg, som är copywriter. Och hon har en hemsida, Swedish Spoon, där hon skriver texter om mat och matkulturarv. Och hon har också skrivit en bok om våra fäbodar. Och hon har gått igång på semlan i en artikel. Och semla, vad jag förstår, så är det egentligen, historiskt när man säger semla, så är det bullen. alltså den släta bullen. Mm. Och sen är det hetvägg, då är det ju det här med mjölk, då blir det mer semlan liksom. Mm. Men hon har testat lite olika historiska recept med semlor. Det är stor variation, så det är ganska spännande. Hon har hittat ett recept från 1737, Susanne Egerins kokbok. Alltså 1737, det är ju ändå långt tillbaks. Och den här semlan då, bullen som man pratar om, då urholkar man bullen där innan kromet, blandar smulor med grädde, tillsätter mjöl, smält smör och låter det brynas. Mm-hmm. Blandar ihop detta och tillsätter korinter, socker, kanel. Och det här blir då något som man fyller bullen med och så sätter man på locket. Hon beskriver den som smörig och maffig och lite julkänsla på den semlan. Kajsa Varg har en semla som står med bland soppavsnittet. Och då fyller man bullen med innankrom, grädde, riven mandel, socker, lägger på locket, knyter ett litet snöre runt och låter den här semlan sjuda i mjölk i en halvtimme.
I en halvtimme?
Och hon funderar på, kommer detta att gå? Kommer den hålla ihop? Men ja, det gör den. Men den blir väldigt geggig och tung som rätt.
Det blir en gröt.
Mm. Detta är då 1755. Sen kommer vi in på 1847 och Gustavia Björklunds kokbok. Och då är det också det här med innankrom och lite grädde och mandelmassa som känns modernt, skriver hon. Men här, den här bullen då med locket på ska man liksom grädda lite i ugnen innan man äter den.
Mm.
Sen har vi den kanske mest extrema som hon har stött på, och då är det citronmarängpajssemlan. Hagdals, andra upplagan, 1896. Då har vi alltså en bulle fylld med inkråmet, blandad med smör, äggula, citronskal, mandelmassa och socker. Och lite sukkat uppe på. Sen locket på, och så sen vispar man äggvitor och socker till en maräng som man spritsar på locket och bränner av. Ja, där har du en citronsemla.
Den tycker jag något konditori skulle plocka fram. Den skulle ju passa perfekt i dessa tider.
Ja, 1896. Och så kommer prinsessernas kokbok 1934. Då är det grädde, mandelmassa, bittermandel som blandas ihop. Ja. Fyll semlan och så på med grädde. Det är väl kanske det
som flosocker över. Det är likt dagens liksom. Ja.
Och så givetvis finns det sådana krigssemlor med surrogat. Då hade man mosad potatis i bland annat. Och så lite socker och lite riven mandel och kanske lite bittermandel. Och det blev mycket potatismos och ganska stabbigt, tyckte hon.
Att göra varianter är inget nytt helt enkelt, kan vi konstatera.
Nej, precis.
Vi är ganska puritanska när det gäller semlor. Jag tycker själv om den klassiska semlan. Men dels så är det ju tradition, men det är, själv så gillar jag bullar generellt. Jag älskar grädde och jag är väldigt svag för mandelmassa. Så kombinationen som den klassiska semlan har, för mig så finns det inte någonting som kan göra den bättre. Utan vi slipar på detaljerna.
Fanny Ivarsson har drivit bageriet Alvar och Ivar i Göteborg sedan 2009. De bakar med surdeg, men bullarna görs med jäst.
Lite kardemummabullen. Samma bulle liksom, som till våra andra bullar. Det enda som i och för sig gör vår semla lite annorlunda än andras, det är att vi inte toppar med florsocker, utan att vi toppar bullen med sånt här gyllene råsocker som är lite krispigt. Florsocker, det är ju så otroligt sött. Det smakar inte så mycket mer än bara sött. Och ibland kan det nästan klistra sig lite i munnen när man äter det. Medan råsockret, det ger lite, ja, en annan typ av smak. Också lite krisp, lite glitter, det ser vackert ut.
Grädden, har ni någon specialare eller är det bara vispad?
Ekologisk grädde, eller vi jobbar ju bara med ekologiska råvaror. Och spetsar den med lite vanilj. Det ska vara ett uns bara så att man knappt känner det, tycker jag. Sen är vi framförallt väldigt noga med hur vi vispar den. Att den vispas långsamt och varsamt. Och det är ju faktiskt en konst att få till det hela tiden, till alla semlor. Ett precisionsarbete att få varenda semla att bli så där fin. För grädden ska vara len, den ska vara krämig. Den får gärna släppa en liten tår på semlan. Då har man lyckats, tycker jag.
Men mandelmassan då?
Vi gör inte egen mandelmassa. Vi köper en mandelmassa från ett litet familjeföretag som jobbar med bara med mandelmassa tillverkning och lite grann av råvaruförsäljning. De har ekologisk mandelmassa till exempel. Den görs ju bara på Valencia-mandel och på socker. Men den brukar vi själva då förädla på så sätt att vi vill gärna få upp mandelhalten lite grann. Så vi blandar den med ganska mycket mandelmjöl och hackad rostad mandel. Lite havssalt och tillräckligt mycket vatten då för att den ska bli lagom mjuk i konsistensen.
Vi har noterat att det har blivit vanligare med en brunare mandelmassa.
Jo, men det har jag också lagt märke till, och det är väl ofta för att man har mandelmassa, att man kanske gör den själv eller att man har med skalen på mandeln. Så att vis hade vi gärna också testat att göra på det sättet eller gjort något liknande, men det är så väldigt svårt att hinna med allting, och vi är ett väldigt litet ställe. Här är det hantverk på hög nivå när det gäller alla bröd och allt annat. Så att vi har aldrig känt att vi mäktar med att göra egen mandelmassa. Men sen är det ju, man ser ju det, att det är ju väldigt många som hakar på det som andra gör och följer de här trenderna som dyker upp. Också jättemånga som doppar mandelfyllningen i väldigt grovhackad mandel så att man får riktigt stora bitar på semlan. Det tycker jag själv blir lite för mycket av det grova. Det ska vara lite bitigt i. Vi hackar mandel för hand och blandar i då semlefyllningen, och den mandeln är rostad så att den ger också lite extra smak. Fördelen med att använda skal eller det som är grovt eller det som är råsocker till exempel är ju att det smakar ju mer. Det blir ju skillnad när man inte tar bort en massa saker.
Men den klassiska semlan, den smakar ju egentligen mindre då, för att det allra finaste var det mest raffinerade.
Ja, men det har du rätt i, absolut. Och nu ser väl trenden lite annorlunda ut helt enkelt. Mm. Och jag tycker verkligen att semlan, det är en klassiker som man ska vara lite rädd om.
Bagaren Fanny Ivarsson. Just nu så tycks det ju vara mer smak som gäller för många semlor, med rostad mandel och skalen kvar så att mandelmassan blir brunare. Men frågan är, hur långt kan det gå? Alltså, kommer vi se cykler? Kommer vi gå tillbaks till den oerhört ljusa, mjälla, kanske nästan mesiga semlan om ett tag?
Det är väl inte alls omöjligt, men det finns ju ganska mycket som har kommit tillbaka i någon sorts retroform. Man har öppnat mjölkbarer då som har något helt annat värde än det de hade under mellankrigstiden. Det kan det nog göra, men jag skulle nog ändå tänka att det kräver kanske att också de här vägkrogssemlorna och stormarknadskonditorierna också överger den vita mjälla semlan först innan man kan återuppfinna den som någon sorts lite exklusiv retrosemla.
Mm. Du sa att mycket av det som han har hållit på med de senaste åren har varit att man vill ha åt de höga smakerna, liksom de krama ut det mesta ur alla möjliga smaker som finns där och texturer och alltihop. Men jag menar, vi vet ju också det, att det är en jättestor skillnad på en messemla och en messemla, beroende på hur bullen är bakad, beroende på hur grädden är vispad eller hur den bleka mandelmassan är gjord. De smakar ju inte likadant allihop, så att det finns ju en finess i kanske de låga smakerna eller de mindre skruvade smakerna också.
Ja, absolut. Och det kan man ju faktiskt tänka sig kanske skulle kunna vara på väg att återkomma när man börjar liksom bli trött på den här extra allt när det gäller också när det gäller kryddor och så. Alltså från att ha varit ett land som ju varit närmast hysteriskt rädda för allt vad kryddor heter förutom salt och vitpeppar, så har det ju blivit liksom nästan tvärtom, att allting skulle kryddas bortom det rimligas gräns. Och det kan man kanske se en liten sån här tillbakagång nu, att man ska liksom inte överkrydda, man ska låta råvarorna framträda för sig själv och så. Och det kanske kan hända på semmelfronten också.
Jag åt en semla för ett tag sedan som den hade korats till en av de bästa semlorna i vårt område här. Och då var det en väldigt lätt vispad grädde, en ganska maffig bulle. Men mandelmassan, den var ju något utöver. Den var väldigt brun med skal. Den var rostad hårt, nästan så att den var rökig skulle jag säga. Och jag kände toner av salt, ganska vanligt idag. Lite citrusartat också, något syrligt i det. Och när man åt den bullen, den var ju såklart god. Men den blev nästan för mycket. Alltså den gick i taket liksom för mig av smaker. Alltså den mandelmassan blev nästan köttig på något vis. Alltså det var så umami-stinn. Det blev Det var fler i sällskapet som tyckte att det var lite maxat, även om det var gott.
Kände du fortfarande att det var en semla?
Ja, och så, men det var också de här stora doppade i de här stora bitarna av mandel då, liksom hackat. Mm. Så det blev så otroligt, det blev mer som en måltid än ett bakverk. Så där kände jag, jag nästan saknade den otroligt, den här genommjuka uppenbarelsen, den genommjuka semlan som man nästan också äter då med varm mjölk som liksom bara glider ner i svalget. Alltså jag kan ändå tänka mig att det kan komma en
revival.
En revival, ja. Att det svänger tillbaks.
Ja, och vad händer liksom med en god slät bulle istället för de här som är överlastade med socker och ett helt paket med kardemumma liksom, ja. Så att man går och krapar kardemumma i 4 timmar efter, eftersom det har blivit så populärt på senare år. Så att det kan ju finnas finns nog en marknad för sådana som oss där går tillbaka till lite mildare smaker på konditorifronten.
För mjukt är ju också en konsistens, icke att förglömma.
Exakt, det mjuka och det släta och det milda är ju också liksom upplevelse. Och tack för att du lyfter fram den släta bullen. Jag älskar den släta bullen. Jag tycker den är fantastisk. Utan något.
Älskar den
också. Ja, precis.
Jag tänker ju att sociala medier spelar in här, att nu har ju många konditorer ett konto och lägger upp bilder på den senaste skapelsen, och vi vet att semlan är en väldigt viktig produkt för konditorierna den här perioden, så det är viktigt att komma med något eget och visa upp det. Men med sociala medier så blir det som att alla ser vad den andra gör, och så börjar man göra samma sak, så det blir otroligt likriktat istället, mm-hmm. för att man har sin väldigt speciella variant. Så det går liksom...
Nu är jag speciell på samma sätt som de andra.
Nu är det den bruna mandelmassan som gäller med skal och grovt och alltihop.
Men det är väl väldigt generellt för allt mode.
Ja, men förr kunde man liksom sitta på sitt lilla hörn i ganska många år kanske, innan någon fick upp ögonen för det.
Ja, men det var ingen som kunde få för sig koppla ihop det här med mat som någon sorts modeuttryck. Mm. Utan det var liksom en annan del av kultursfären. Det är ju också kanske ett tecken i tiden, det där hur mat och numera minst lika mycket bakverk har blivit mode och design och inte ett hantverk.
Och när vi tittar då på mode och design så kan man ju se vissa saker. Man kan se att det finns cykler. Sen är det osäkert hur långa de är, men kjollängderna går upp och ner och byxorna går ifrån smala till vida med jämna mellanrum. Och bildesignen går med väldigt jämna mellanrum från runda former till kantiga former. Och så håller det på så där. Mobiltelefoner, de var ju runda som tvålar för några år sedan. Nu är de kantiga igen. Och snart kommer de bli runda igen, för då känns det nytt.
Men fyrkantiga semlor har vi inte riktigt sett än.
Nej, det kommer. Och nu måste vi säga då att nu kommer du från Skåne och där säger ni inte semla.
Nej, precis. Jag har ju inte en semla framför mig.
Men vad har du?
Fastlagsbulle.
Ja, just det, en fastlagsbulle, ja.
Men nu är det ju så faktiskt att även konditorierna i Skåne, där står det nästan alltid semla. Men när jag var barn, jag kommer ihåg min pappa läste Ture Sventon för mig. Och då fick jag ju förklara att en semla, vad det var. Vad det var. Ja, det är samma som en fastlagsbulle. Jaha, ja. Och sen tänkte jag ett varv till och tänkte, men det är ju jättekonstigt, för det skulle vara mycket roligare om Ture Sventon och försökt säga fattelbulle och läspa. Det är betydligt mer avancerat än att säga semla.
Vi har semlorna framför oss och har inte smakat. Ska vi provsmaka här, Nina, på...
Vi har en med lite ljus mandelmassa, en sån klassiker från ett väldigt klassiskt bageri, ja, här i Göteborg.
Det ser vanligt ut.
Mm. Vitt och mjukt.
Ja.
God smak.
Smakar som jag tänkte mig.
Mm. Mm. Lite bitar av mandel, fast den är utan skal. Så har vi den här grova bruna med hackad mandel uppe på.
Och bullen är också mörkare liksom på utsidan.
Mm. Den här mandelmassan är också en praliné. Så det betyder att man har karamelliserat mandeln. Mm. Det är liksom socker som man sen så man slår man sönder det. Det blir nästan lite kolatoner.
Jag vet inte, men jag tycker att det var godare faktiskt. Det här blir väldigt, väldigt sött också, känner jag.
Det blir mer som att man har kolasås på, tycker jag.
Ja, mm. Mm. etnologen och mathistorikern Håkan Jönsson pratade semlor med oss, det vill säga Nina Frognerborn och jag själv, Thomas Tengby. Och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio. Men hur länge håller semmeltiden på egentligen?
Ja, det är många som frågar det just nu och vi säger alltid, vi vet inte riktigt än. Vi får känna efter och se, för det brukar märkas när det är dags att sluta.
Vad är det ni märker liksom? Att folk inte frågar längre?
Ja, eller? Att intresset minskar och det kan gå ganska fort.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.